CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Alla människor mellan 5 och 100 år vet vad ordet corona betyder. Vi sitter nu på skolbänken. Vi ska få det där examen i tålamod. Den osaliga och nästan hemska ekvationen, den är ju grym. Nu måste varje andetag vara heligt. Framförallt för de som är på väg att kan lägga sig i respirator. Det är approximativt 60 generationer mellan oss och Jesus. Det innebär att vi får plats i en stor skolsal. Detta är kriget. Det är ett andligt krig. Rent materiellt, ekonomiskt, hade vi det sämre än 99% av de som bränner bilar idag. Att man sedan kallar dem för vilsna och att det är utsatta områden, det är bara trams. Rent ut sagt trams. Och Edvin, han bredde smör med sin kniv och så är det som om han speglade sitt ansikte i den smala stålbiten utav kniven. Och där i den smörklicken finns hela min barndom.
Han har skapat ett eget litterärt språk och har fortsatt att gå sin egen väg. Men vad är det som Björn Ranelid vill åstadkomma med sina många böcker, föreläsningar, tv-framträdanden och medverkan i reklamfilmer? Och hur tror han att Sverige ska kunna finna kraft och framtidstro när vi börjar räkna in vad coronakrisen har kostat? Och vad menas med att paradiset har tunna blad så att vi måste bläddra med en nål i handen? Björn Ranelid, en av landets mest kända författare. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Hur har coronakrisen påverkat dig och din familj?
Vi har påbörjat en läxa i tålamod, fördragsamhet, information och efterlevande i förhållande till hur respektive myndighet och expertis inom läkarvetenskapen rekommenderar människor att förhålla sig till omvärlden beroende på ålder, riskfaktorer, underliggande sjukdomar med mera. Men den där läxan och den där skolbänken som jag befinner mig på och i, det ska, hoppas jag, leda fram till någon form av försiktigt ställningstagande till den nya världsordningen ekonomiskt och vårt sätt att förhålla oss till det materiella, till resor, till de vanor som vi måste bryta i den betydelsen att vi har tagit för mycket för givet. Och jag ser det här med coronan som en läxa i vad människan är innanför huden och hur vi förhåller oss utåt. Så det är både en dialektik mellan det vi gör utåt och det vi tänker och reflekterar i förhållande till det inre.
Ja, du skrev på din Facebook-sida för en månad sedan drygt att vi lever just i början av en ny världsordning. Inga stora företag är benådade och immuna. Du skrev att vi är elever i världens största skolklass. Och så till och med det här med att vi lever i en ny tideräkning. Vad menar du med ny tideräkning och så?
Väldigt spännande att du tog upp det med mig. Det är approximativt 60 generationer mellan oss och Jesus. Om du har 60 elever i varje klassrum så har du 60 generationer mellan oss och Jesus och den tideräkningen. Det innebär att vi får plats, 60 generationer är det mellan oss och Jesus. Det innebär att vi får plats i en stor skolsal. Ingen människa tänker på detta i den stund som är just nu, 2020 i maj. Att från Jesus fram till att du och jag samtalar nu, så sitter vi i samma klassrum. Det är en av världens viktigaste meningar som sägs just nu. Och det, ingen tänker på det just nu i hela världen, jag vågar lova dig. Det är 60 gånger 60, det är 30, så du kan räkna hur mycket du vill. Det är ungefär 60, och tar du 33,4 på genomsnittsåldern, så räknar du väldigt lågt när, med tanke på sjukdomar. Så att den nya tidräkningen är nu efter första och andra världskriget, och sen har du Korea 51-53, Iran, Irak, Afghanistan och Syrien. Så har du 9-11, mordet på John F. Kennedy och Martin Luther King och Robert Kennedy, Olof Palme och Anna Lind. Så blir det en ny tidräkning så tillvida att hela världens mänsklighet är inblandad. Alla människor mellan 5 och 100 år vet vad ordet corona betyder. Du hittar nästan inget annat ord, inget annat begrepp i världen just nu där en femåring som kan tala och är på väg in i att lära sig skriva. Det är väldigt spännande. Så den nya tiden inte för mig är ett nytt sätt att förhålla oss till det materiella. Ett nytt sätt att förhålla oss till vår nästa. Och vår nästa, det är din medmänniska. Omsorg, ömsinthet med äldre människor. Tänka på att man kanske inte alla gånger kan umgås med sina barn och barnbarn som vi är vana vid. Nu blir det Skype, telefon. Vi får lära oss att titta på dem i telefonerna, titta på dem i våra datorer. Och detta är inget ont i dig, för denna längtan som nu sker under hand, den kommer att förstärkas och bli till, om man nu fäller ut dialektiken, det blir en syntes. Dialektiken leder fram till att du kommer att bli ännu mer ömsint, ännu mer omsorgsfull mot din nästa. Jag är väldigt positiv i den betydelsen att jag ser inte enbart detta som något negativt, alltså i betydelsen att vi sitter nu på skolbänken, vi ska få det där examen i tålamod. För vi har tagit så mycket för givet i världen idag, framförallt unga människor, med att kunna resa långt bort, tågluffa och allt vad det nu är. Det tar en sekund för att skicka ett mejl till Afrika, Indien, Kina. Allt det där för vi omvärderar och tänker om. Och det, vi behöver denna läxan mänskligheten idag, för vi har tagit så oerhört mycket för givet, inklusive det vi föds med som vi inte själva är förtjänta av. Hjärnan, hjärtat, lungorna, andningen. Nu måste varje andetag vara heligt, framförallt för de som är på väg att kan lägga sig i respirator. Så andetagen har du aldrig tänkt så mycket på, eller sällan i alla fall, för det händer någonting. Det är samma med hjärtat. Alltså jag berättar ju detta för mina vänner, och du vet om det också. Det är 22 000 andetag per dygn och 13 000 liter luft du andas in. Och då är det syrgas in och koldioxid ut. Frågar du en 15-åring idag så vet de ingenting om dig, men de vet rätt mycket om kläder och moden och tv-serier. Och det är den skolan jag menar mänskligheten och alla åldersgrupper måste sätta sig. För det är inget ont i detta. Vi har levt över våra tillgångar materiellt och ekonomiskt, många av oss. 1% av världens befolkning äger så mycket pengar så att det skulle räcka till 12 afrikanska stater i bruttonationalprodukten.
Jag har tänkt mig att den här intervjun ska behandla främst 3 frågeområden, kanske ett fjärde också. Men jag är inte helt säker på att det blir som jag har tänkt, för du är så verbalt kreativ och associerar väldigt lätt. Och du är inte förtegen och ordkarg som regel. Godtar du den beskrivningen?
Ja, men jag anses av dem som känner mig vara en god lyssnare. Och ja. Jag kan ta mig in på, om du tänker dig en flodåder, så kan den gå in i delta, den kan dela upp sig, men sen kan jag komma tillbaka innan nämnda flod ska ut i havet. Så vi har bara samlat kraft i andra flodfåror. Så att ställer du frågan till mig och du avkräver mig ett precis svar i enlighet med din fråga, så får du det också. Så prova, ska du se.
Ja, det ska jag göra. Det ska jag prova. Den kris som vi går igenom just nu, det finns väl en del skilda uppfattningar om vilka konsekvenser och svårigheter som blir de allvarligaste. Men vad är din uppfattning om vad som kommer att avgöra hur pass väl vi kommer att klara av det här?
Än en gång, tålamod, klokhet, visdom, lyssna på expertisen. Fauci i USA sa idag och igår att vi får, amerikanska staterna, delstaterna, guvernörerna som har råd över detta, faktiskt över presidenten eller längs med presidenten, måste tänka sig för innan man öppnar. Låta ekonomin vara överordnad i förhållande till hälsan. Och då har du samma problem som gällde innan i den gamla tideräkningen. Att ekonomin, det materiella, är överordnat. Jag säger detta, så nu får du mitt precisa svar. Och jag tackar Gud för att detta svar jag ger dig nu är ett syskon till de svar jag gett dig tidigare. Därför att om vi nu inte lyssnar på Fauci och kloka människor, så kommer man att öppna delstaterna för tidigt. Och då är vi tillbaka i de gamla tänkesätten, de gamla förhållningssätten. Nämligen att pengarna är viktigare än allting annat. Det är samma inom fotbollen. Ska man låta respektive liga i Italien, Spanien, Frankrike, Sverige, England bestämma sig av pengarna, tv-pengarna eller vad det än är, sponsorerna. Istället för att låta visdomen, klokheten, medicinska vetenskapen, vi väntar ut. Vad säger de nu? Nu kanske det är mer lämpligt att öppna respektive stat, det är stat i USA. Så att, annars går vi tillbaka, då är vi tillbaka den gamla tideräkningen. Att ekonomi, pengar och det materiella är viktigare än hälsan. Och det inre mirakel du föds med. Nämligen att du ska kunna andas, du ska kunna i alla fall få leva 70-80 år om du inte är alltför sjuk.
Men om du sympatiserar med Anthony Faucis skepsis, att han tycker att det kanske öppnas upp för snabbt i USA, vad tycker du då om den svenska mellanstrategin som vi har haft mot virusspridningen?
Ja, jag har haft så många tankar om detta, så jag vill inte delge det med en promilla av det jag tänker. Jag kan bara säga så här pass mycket att när vi får så kallat facit i hand, då är ju allting för sent. Därför att ellers hade vi rätt, eller de som har bestämt åt oss och rekommenderat åt oss. Så att vi får faktiskt vänta ut det här. Det låter ju lite konstigt. Samtidigt är det ju rätt underbart att kunna säga att de som har levt i en vantro och vanföreställning, i fantomföreställning, att Sverige är så reglerat av byråkrati och annat, de har fått fel. De har fått fel. Därför har vi visat sig att vi är de kanske mest diplomatiska i förhållande till den enskilda individens beslutsfattande och ansvar. Så detta är en paradox i förhållande till det som har varit rådande, nästan alena rådande i Sverige. Nämligen att byråkratin och myndigheterna bestämmer åt enskild svensk och enskild individ. Men nu visar det sig att här läggs ju ansvaret över till dig. Ska jag hålla mina avstånd? Ska jag hörsamma om jag är över 70 år? Ska jag tänka på att jag kan inte gå och handla?
Ja, men är vi mogna att ta det där individuella ansvaret? Tycker du att det har visat sig att det är rimligt att lägga så pass mycket på var och en?
Nej, inte överallt. Det har visat sig på restauranger där man tvingas stänga i Stockholm. Och jag vet ju från min egen dotter när hon berättar om Malmö att de slarvar på det sättet att de sitter tätt på Lilla Torg i Malmö. Jag får ju ögonvittnesskildringar varenda dag. Och jag vet ju också om att det är fallet i Stockholm och andra platser. Sen vet vi inte heller om det är en fördröjningseffekt där. Och jag är inte riktigt klar för begreppet flockimmunitet. Jag tycker inte om begreppet. Därför att det finns en slags implicit cynism i detta. Jag menar inte att de är cyniska som uttalar utsagan. Men jag menar att det finns en implicit cynism i det faktum att det ska visa sig vetenskapligt då att detta var rätt med flockimmuniteten. Därför att kanske 20-30% av stockholmarna redan är smittade. Men man kan inte belägga om det finns antikroppar. Så det finns så många aspekter på detta så att det är nästan outtömligt. Men icke desto mindre så är det så att vi får vänta på svaret. Och då kan det visa sig att Sverige är ett sådant land där man inte är så bunden till det vi har kallat för byråkrati. Utan tvärtom visade sig att Sverige var exemplariskt ansvar, låta individerna själva ta ansvar.
Men det finns ju ett synsätt eller en opinion som tycker att det är påfallande hög dödlighet i Sverige. Vi är inte högst i världen, men vi ligger ändå bland de högre, å ena sidan. Å andra sidan så håller på ekonomin, företagen, det som bygger vårt välstånd, håller på att klappa ihop och kräver hundratals miljarder i stöd. Hur hittar man rätt balans här?
Vi tar det första du sa. Det första du säger, då är det så att 43-45% av de som är döda i Sverige i Stockholm, ursäkta, är inom äldreomsorgen. Och det är inte så svårt att förklara. Antingen är det så att personalen har varit smittad när de kommit, och oftast är det så att de inte har fått rätt information, de har inte rätt skyddsutrustning. Och det, man vet inte om hur länge man är smittbärande utan att det har visat sig symptom. Att individen i fråga inte själv är medveten om att han eller hon är smittad. Och så kommer du till äldreboenden och så smittar du patienter. Och många patienter, eller en del i alla fall, kan vara dementa och rör sig lite hur de vill i rum och korridorer och förstår inte instruktioner. Så den osaliga och nästan hemska ekvationen, den är ju grym.
Du, det som skapar trygghet i ett land och stabilitet och sånt där, det brukar sägas att i Sverige har vi starkare tillit än man har i övriga världen, och det handlar både mot medmänniskor och även förtroende för myndigheter och offentliga institutioner. Är det bra att vi fungerar på det viset?
Mm. Min tystnad beror på att jag måste tänka skarpt.
Ja, det är rimligt ibland.
Ja, jo. Jag måste besinna.
Om det nu stämmer.
Ja, alltså det är ju så också att kanske...
Mätningar visar ju det.
Nej, men då förlänger vi skolbänken. Vi låter den komma in även i mitt svar här. Att det är en ständig läxa och en pågående undervisning. Och jag ser inte något ont i detta. Tvärtom, jag har ju sagt till dig privat när du pratar med mig i telefon att jag har inte varit så här lugn på 36 år. Jag har inte en sekund känt den törsta längtan efter att jag... måste göra det eller det eller detta. Sen kan jag inte förstå att man får prata om isolat. Om man nu inte är somatiskt sjuk eller som man inte kan röra sig. Jag tog upp med en fysiker idag. Ska vi säga att det finns 1 biljon hektar i Sverige där du kan röra dig. Norr om Sundsvall, och Sundsvall ligger mitt i Sverige. En del fördomsfulla människor pratar om Norrland. Jag gör aldrig det. Sundsvall ligger ungefär mitt i Sverige. Rekreationsområden överallt. Men det är konstigt med en del svenskar. Då ska de plötsligt ta sig in i de redan förprogrammerade rekreationsspåren och motionsspåren. Om du bara tar Stockholm så kan jag räkna upp 12 platser där du kan röra dig fritt utan att riskera en sekund att bli smittad. Du har hela södra Djurgården, norra Djurgården, du har Vasaparken. Kan man räkna bort, du kan ta Haga, du kan ta hela Tantelunden, du kan göra ut.
Men du är ju i Kivik nu, där du och din hustru Margareta, ni har ett hus där i Äppelmetropolen Kivik. Har ni flytt dit från Corona Stockholm, eller varför är ni där just nu?
Du är rolig, Staffan, för jag vet att du vill ställa så här brännande frågor. Och du vet inte heller om att jag svarar alltid ärligt på alla frågor.
Jo, det tror jag.
Ja, men nu får du svaret här. Vi har inte flytt. Vi ansåg att stunden var rätt inne, och då ska du få reda på varför. Sedan Margareta gick i pension, så när hon var skolsköterska på Adolfs musikklass och dessförinnan i Ystad och på en del andra platser, då slutade hon ungefär den 10 eller 13 eller 14 juni respektive år. Då åkte vi ner till Skåne. Sedan Margareta gick i pension, för tidig pension om man säger så, så kan vi åka ner egentligen när vi vill. Därför jag kan ju sitta och skriva och framträda, och jag kan ha min bas när jag ska åka runt i Sverige. Och dessutom är själen både snabbare än ljuset, och dessutom rör den sig över hela världen. Då är det så här att i år valde vi att efterleva, och jag sa ju i inledningen på mina svar att man ska lyssna på rekommendationer. Alltså stannade vi i Stockholm därför att jag ville inte åka ner och räkna att jag skulle bli lite ängslig, inte förhållande till mig och Margareta. Men ändå, jag ville vara solidarisk och tänkte, jag gör inte så här nu, så att jag är likadant med Gotland ju. Jag hörde en del röster från Kivik, inte jag, men jag hörde det på tv och jag läste det i tidningen. Så väntar vi ute, och eftersom vi åker bilen ner direkt hit här, så är vi rent vetenskapligt medicinskt omöjliga som smittkällor. Vi träffar ju inga människor när vi åker ner. Jag tankar fullt tank 80 liter. Så att det behöver jag inte ens bekymra mig om. Och så kommer vi på plats, har vi 50 000 kvadratmeter Äppellund och havstomt. Så jag kan beställa hem mat. Vi har beställt hem mat, så då får du hem maten också. Dessförinnan gick jag faktiskt och handlade i Stockholm. Och det visade sig att människor var väldigt ömsinta och solidariska. Jag kan säga med 100% säkert att ingen gick närmare någon annan som stod vid fruktdisken, eller jag skulle köpa avokado eller bär eller frysta bär. 5-6 meter från varandra. Det var inte fler än 7-8 kunder på Coop på Hornsgatan. En enda gång av de gånger jag gick ut. Jag gick en gång i veckan, för jag ville inte att jag skulle gå. Och när jag kom till kassorna så var det plexiglas, säger de mig. Och människor höll sina avstånd på respektive plats, för det var tecknat och målat på golvet. Så att Margareta lyssnade på rekommendationerna. Vi åkte bilen ner hit och kom direkt till vårt sommarhus. Så det är det absolut sanningsenliga svaret att få av mig.
Men hur är det med din syn på vetenskap och evidens? Jag såg en krönika som du skrev i tidningen Metro för, ja, i och för sig tror jag, över 10 år sedan. Enligt uppgifter i Wikipedias artikel om dig så skrev du så här då: Darwin har fel i evolutionen. Ingen fysiker kan övertyga mig och lära mig någonting om denna kosmologiska balans som är fullkomligt sanslöst, sofistikerad och sublim. Jag tror det handlade om kärlek och sånt där. Men betyder det här att du på något vis avfärdar den vetenskapliga metoden?
Absolut inte, men jag har ett förhållningssätt till den som kanske inte är den gängse. För det första så kan vi ju säga här, det blir väl inte så ofta du har sagt i er podd, jag tror det kan vara första gången, att Darwin var inte vetenskapsman, han var teolog. Det vet inte många som vet om i Sverige eller som ens tänker på det. Så Darwin var för det första inte vetenskapsman. I totalt utan några som helst meriter som vetenskapsman. Sen när jag ställer frågor, om jag skulle ställa till Bengt Gustafsson eller Ulf Danielsson om Big Bang, så kommer de att säga till mig att det är en singulär händelse. Och denna singulära händelse bar implicit inom sig all framtid, därför det har att göra med avkallning av det, att det blir kallare och kallare i förhållande till den första nanosekunden. Men vad skapades innan Big Bang och vad skapades Big Bang av? Då måste ju något skapas ur intet. Och dubbla negationer, intet blir något. Och Einstein förstod inte att universum expanderade. Då ställer man frågan till Einstein när man har levt idag: vad expanderade universum i intet? Då börjar Ulf Danielsson eller Bengt Gustafsson prata om multuniversa. Då säger jag till Ulf Danielsson, som jag sa till honom på bokmässan väldigt hastigt: hur många universa då? För talar du om oändligheten så är du inne i ett teologiskt begrepp och teologiskt tänkande. Hittills har man inte kunnat belägga i en enda position, en enda gång, så jag har blivit övertygad i alla fall om övergången från en art till en annan. Sen ska du också tänka på, det blir andra gången du för något som inte har sagts tidigare på den, att om det nu är som man pratar om Peking-människan, neandertalare och homo sapiens sapiens, det heter nämligen homo sapiens sapiens, som 2000 år eller 30 000 år så tittar de varelserna tillbaka och säger: oh, det var människor, det var homo sapiens sapiens. Vad är det då som blir om 30 000 år? Är det något som inte är människa? För det är ju en gradvis övergång till en ny art. Vänta lite. Då är det en gradvis övergång till en ny art. Och är vi nog inte människor längre om 30 000 år? Jo, vi som är nu kallas för människor, homo sapiens sapiens. Men vad blir det om 30 000 år om det är enligt Darwin så att det är gradvisa övergångar till en ny art? Du har aldrig sett en hund som har varit en katt.
Men du, kan du klargöra din syn på vetenskapen, om det så att säga är ett bra sätt att lägga grunden för kunskap, eller om du faktiskt är skeptisk till hur vetenskapens roll i samhället?
Absolut inte så länge det är belagt och så det är empiriskt evident. Däremot är jag oerhört skeptisk till att man aldrig någonsin inom naturvetenskapen talar om det som är dess blinda fläck, nämligen själen. Och är du redundant eller reduktionist, så säger du att själen, de mentala processerna, är ekvivalenta med materia som är hjärna. Men då är det så att du kommer aldrig kunna någonsin förklara vad medvetandet är. Nu får du 4 teser med som ingen Darwin hade kunnat säga emot mig 2020. Då tar vi alla 4. Ingen människa kommer någonsin i mänsklighetens historia kunna säga vad ett medvetande är, för det kräver kompetens i introspektion. Du kan inte gå in i en annan människas medvetande och säga att nu vet jag vad hans medvetande är eller hennes medvetande är. Det är det första. Det andra är att ingen vet vad energi är. Tänk att det sägs aldrig i en podd i Sverige. Frågar du en fysiker då, en astrofysiker, så ingen astrofysiker i hela världen säger vad energi är i sig. Det är det andra. Det tredje är att du kan ju inte förklara vad som hände före Big Bang. Och du kan inte svara på frågan vad som är före livets begynnelse och efter livets utsläckande. Och alla de här osäkerheterna är ingenting av under för mig. Jag är den första att bejaka, eftersom jag har undervisat i matematik och filosofi, jag är den första att bejaka naturvetenskap. Herregud, jag älskar att hålla på med matematik och tänka som lekman på fysiken. Men du, så fort du kommer in på det som inte du kan belägga empiriskt och kvantifiera, det vill säga till exempel människans själ, Och allt det som gäller att du kan sitta och tänka på en annan människa, och du har, som har hänt mig när jag skrev min senaste bok Fantastiska kvinnor i vattentornet. Jag nämner ju, jag skriver om sex händelser som ingen naturvetenskapsman i världen kan förklara. När jag säger till August när vi ska gå upp och bygga av Margareta står i hallen i Stockholm på Hornsgatan 36, får jag plötsligt indivis och säger jag tror att jag en Tunström kan dö när som helst. Jag tror han har inte långt kvar. Och han var inte sjuk då. När vi kommer hem från biografen så säger Margareta att Göran Tunström är död. Och Margareta var vittne när jag uttalade mig om mammas död och pappas död. Och där är, om de som läser min senaste roman läser de här sex händelserna. Ja, Jung skulle nu tala om det synkrona. Och det, allt det där är ju bortom naturvetenskapens räckvidd. Och då måste man ändå kunna ha ett ödmjukt förhållningssätt till detta och inte stöta bort det som om det vore maligna svulster inom onkologin. Men det gör naturvetenskap idag, för du får inte en timmes undervisning i, som läkare och blivande läkare. Jag var och talade för Stefan Einhorns läkarstudenter på Karolinska. Och då tog jag upp detta, och det är ingen som kan säga emot mig när jag tar upp detta med vad är skälen för någonting? Är du reduktionist så säger du att den är ekvivalent med hjärnan och materien. Men du kan inte förklara hur vi kan tänka oss långt bort i tid och rum. Och dessutom berättade jag för dig igår i telefon att alla handlingar utförs i ett nu. Finns ingen människa som har utfört en enda handling i förfluten tid på teatum, ej heller i futurum.
Ja, Björn Ranelid, du skriver i tidningar också. I Kvällsposten skrev du i somras, alltså 2019, att Sverige befinner sig i krig. Och det är politikerna som bär ansvaret. Är du säker på att ordet krig inte ska sparas för processer där soldater och arméer bekämpar varandra på marken?
Det är andra gången jag tackar dig för en fråga. Det är nämligen så att om du talar om kuttkrig och handelskrig, finns det inte en enda bomb inblandad i detta, eller kärnvapen, eller en hangar, eller en AK-4. Automatkabin. Då är det så här att för mig är krig också en inre disposition, en inre beredskap med farhågor som är faktiska och som är fullkomligt försvarbara. Nämligen att du kan inte utföra nästan en handling idag i offentligheten utan att du har en implicit rånare, dräpare, mördare, bedragare. Gamla människor utsätts för poliser som inte är poliser, ringer hem till dem och lurar dem på pengar. Kvinnor och flickor kan inte springa var de vill för det är en potentiell våldtäktsman och de ska inte ut på platser som inte upplysta. Du har koder till din trapphus, till din lägenhet, till din dator, till din mobil. Du kommer på centralstationer, du kommer på flygterminaler. Du ska nästan plocka av dig skorna. Du ska scanna dina fingrar när du kommer till flygterminalen i San Francisco i Florida. När Margareta var där, hon fick scanna sina fingerblommor 4 gånger för att skrubba bort dem när hon var skosköterska. Då är det så här, alla de där enskilda handlarna, du ska gå in och tanka efter 23.00 på med CIMAC, ska du lämna fram din legitimation. Du ska styrka dina lösenord.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. Bygghandeln med stort K.
Överallt. Detta är kriget. Det är ett andligt krig. Jag ville visa på och påvisa något som inte är likvärdigt, eller ursäkta mig, liktydigt med det krig som man talar konventionellt om med vapen som har att göra med fysiska ting. Så Sverige har befunnit sig i krig rätt lång tid i den betydelsen att du är inte fri i anden i förhållande till de potentiella dråparna, mördarna, bedragarna, rånarna. Mm. Och detta kan ingen i Sverige säga emot. Så att för mig är inte krig bara i betydelsen som konnotation den konventionella krigföringen med vapen som är materia. För mig är krig också att du kan till och med föra ett krig med ord. Man säger ordkrig, man säger kuddkrig. Och det är ingen som skulle komma säga till en människa, varför säger du kuddkrig? Det är ju inget vapen i det.
Och du, i den här artikeln då som du beskrev, det som du tyckte var, ja, alla de exempel du gav här nu på saker som är obehagliga och skrämmande, så tyckte du väl att vi har en dålig förståelse för vad det beror på. Du kritiserade en sociolog på Malmö universitet som hade förklarat till exempel bilbränder då med att de unga männen var frustrerade och vilsna och sådär. Och så påminner du om din uppväxt i Älvstorp i Malmö där dina föräldrar och ni tre barn bodde i en tvårummare på 47 kvadratmeter. Du lät lite grann som Lasse Strömstedt där i filmen G som i gemenskap. Det var ett slags moralpredikan, eller hur, som du kom med där. Klipp dig, sköt dig och skaffa ett jobb.
Jag hör på att du är påläst journalist och du är dessutom lite försåtlig, men jag ska svara dig. Du, så här, jag hör ju sådant som andra människor inte hör. Jag svarar så här, Staffan, lika ärligt som tidigare, att vi talar tidigare om art och grad. Det är så underbart, för osökt får jag tillbaka, det är en boomerang. Nu är vi tillbaka, inte på skolbänken, utan när jag pratar om grad och art i förhållande till Darwin. Och när andra talar om pekingmänniskor blir homo sapiens sapiens, så framöver, vad blir vi då? Då ställer jag dig frågan så här, du. Artskillnaden är att när jag växte upp, och då har jag alltså, ska vi säga, approximativt 500 ungdomar och barn omkring oss på Älvstorp. Det var förresten Per Albin Hanssons och Hugo Åbergs ädelsten. Därför han kom ner och invigde hela området, Per Albin Hansson, som var god vän med Hugo Åberg, som lät bygga Kronprinsen och Jägersro. Men då ska jag säga så här. Artskillnaderna består i att då sparkar man inte på någon som låg ner. Man rånar inte gamla människor. Man hade inga gängkrig. Det är ingen legitimitet att du ska bränna bilar för att du känner dig lite vilsen. Jag lovar dig, rent materiellt, ekonomiskt, hade vi det sämre än 99% av de som bränner bilar idag. Och 99% av de som växte upp, där jag växte upp, sysslar inte med någonting sådant. Ja, 100% gäller det ungdomar. Dessutom är det så att det blir en slags självuppfyllande profetia. De har mat för dagen, de har kläder på kropparna, de har fri skolgång i 18 terminer, plus 60 om de kommer in i gymnasiet. Det är 24 terminer in alls. Du kan dricka källklart vatten i klosetskålen. Ingen dör av svält i Sverige så länge du inte är anorektiker. Du har hiss, du har tvättstugor, du har faciliteter i dina kök. Summa summarum, rent vetenskapligt, sociologiskt, empiriskt. Har de det bättre idag materiellt än vad merparten av mina kamrater hade. Att man sedan kallar dem för vilsna och att det är utsatta områden, det är bara trams. Rent ut sagt trams.
Har du något recept som borde användas istället då för det där sociologiskt omhuldade?
Absolut, absolut. Jag har redan skrivit om det, men det har du kanske inte läst. Då är det så här att det är ingenting som börjar för, eller det finns ingen determinism mellan, för tvärtom är det så att en del människor som har haft väldigt svårt att ha alkoholiserade föräldrar, de konverterar som barn och vill inte ha med den världen att göra på det sättet att de blir renlevnadsmänniskor, de har redan sett det hemska. Det sker alltså en slags förslappning i människors tänkande när de inte förstår att detta handlar om vilja och önskningar. Att hur du vill leva ditt liv. Du går i din skola, du väljer att bli vapenkurir eller hålla på med knark eller läsa dina läxor. Varför tror du så många barn som är bördiga från Iran med föräldrarna är så extremt duktiga i svenska skolor? Jag vet detta även empiriskt. Oftast är de extremt fokuserade på skolan. En taxichaufför i Stockholm har 5 barn som har gått på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, samtliga 5. Därför att de säger till barnen, uppfostrar barnen i en positiv mening. Uppfostran är inget negativt ord. Det är ingen negativ konnotation i begreppet uppfostran. För mig är uppfostran att du ser till så att barnen efterlever, du själv ser till att förhålla dig till din medmänniska. Du lurar inte människor, du super inte dig bort ditt liv, du röker inte bort ditt liv, du röker inte så du får emfysem och KOL och nedsatt syreupptagningsmåga i coronatider. Du ser till att jag aldrig slår en kvinna.
Du mördar inga människor, du dräper inga människor. Jag har skrivit gång på gång, jag tror jag är uppe i 25 gånger nu. Jag har varit krönikör i 20 år. Jag tror inte du vet om att jag var krönikör i 13 år idag i Sveriges största eller näst största facktidning där Stefan Löfven var huvudman. Nämligen Dagens Arbete där jag var huvudkrönikör. Så jag var krönikör i 5 år i Svenska Fanader och 2 år i Kvällsposten Expressen. Så jag har inalles varit krönikör i 20 år. Men då är det så att, att om man då tänker istället att människor uppfostrat på ett positivt, konstruktivt sätt i förhållande till sin medmänniska. Inte som någonting negativt. Uppfostran är ett positivt ord. Du lär dina barn att de ska vara försiktiga för att inte elden, att inte gå över en gata utan att titta sig för 5-6 gånger. Då säger jag till mina barnbarn, och det är ren kärlek. Och på den tiden, och nu är vi inne på något väldigt viktigt, på den tiden, mest på gott, litet på ont, höll grannarna reda på varandra. På Älvstopp, på Sallopsvägen 32F, gick jag in till Anna och Edvin Nilsson. Vars enda barn hette Börje Nilsson och fick en liten fransbörbulle. Och pappan som jobbade i Malmö sista bondgård på Östra Framvägen kom hem och drack kaffe, drack ett glas mjölk och åt fransbörd. Och där satt jag som en liten parvel. Även jag fick en fransbörskiva. Och Edvin, han bredde smör med sin kniv och så är det som om han speglade sitt ansikte i den smala, smala stålbiten utav kniven. Och där i den smörklicken finns hela min barndom. Och den smörklicken flyttar jag sedan till rapsfälten på Österlen i början av maj. Och Gud blandar den färgen 2 gånger innan han var nöjd. För inte Van Gogh, inte Rembrandt kunde blanda till rapsens färg. Så för mig handlar det om kärlek, om själen, om uppfostran, om att ta vara på sin nästa och att inte förbruka den största gåva du fått i livet, större än allt det materiella, att du kan andas, älska, krypa, leka, skratta. Och när människans kropp är för liten så skrattar och gråter hon. Kroppen kan inte härbärgera tårar och skratt. Och detta kan, det har du aldrig läst en enda fysiker, matematiker eller någon statsepidemiolog tala om. Att när människans kropp är för liten är hon som störst. Då skrattar och gråter hon. Då talar hon till sin medmänniska som vi gör nu. Då färdas ordet i skrift och i tal över alla kontinenter på en nanosekund. Och det är du fysikern, det är du matematikern, det är du kemisten och biologen, kan du inte förklara. Och det är underbart att du inte kan förklara det.
Vad menas med att paradiset har tunna blad?
Om du tänker dig Bibeln, och oftast är det om du tänker Lars Noréns dagböcker, så är det väldigt tunna blad.
det är rent fysiskt, ja.
Dessutom är det upphagnerade. Då är det så att paradiset finns ju inom dig redan från början när du föds, för att du har fått alla dessa gåvor av Gud. Och då är det så att paradiset finns till i det som du ska upptäcka nu på skolbänken i coronatider. Du ska tänka på klorofyll, du ska tänka på fotosyntes, du ska tänka på din andning, du ska kunna njuta av naturen. Så lång tid har tagit för många människor att bara upptäcka det som vi nu fick höra i alla media. Att människor vallfärdar till platser för att komma ut i naturen. Varför gjorde man inte detta dessförinnan? Varför satt man still och fick 30 kilos övervikt eller såg till att man rökte bort eller vad man nu gjorde sitt liv och drack bort det utan att moralisera så säger jag detta? Därför jag röker inte, det kan inte sprita, det kan inte ölja, det kan inte vin. Därför att jag vårdar min gåva, men jag är inte bättre än någon annan människa. För mig är sinnesorganen, jag har problem lite med mina ögon nu. Jag fick hål på hornhinnan när jag fick, som du tänker dig, draperier för ögat. Och så fick jag dessutom blixtar. Jag har fortfarande kvar dem, men jag ska inte gå in på det. Då är det så att det gäller att du vårdar detta liv. Jag har ljud i skallen varenda sekund på dygnet sedan jag var 5 år efter skallskadan. Och jag hade läppen som växte av 3 operationer. Margareta var med på 3 operationer när jag var 27 år. Och då menar jag så att allt det där har lärt mig någonting om livet. Hur skört det är, hur villkorligt det är, hur viktigt det är att du varar det livet. För det är så stort i sig. Det är så stort i sig att kunna gå ut i naturen. Jag sitter och tittar just nu på havet när jag talar med dig. Jag har hela Äppellunden. Jag ser snickarna som jobbar nere. Allt det där är för mig heligt. Och det är inte heligt i betydelsen att jag förgyller det eller förskönar det. Alltså en blomma i sig kan ju ingen fysiker i världen skapa.
Och vi skapar inte ens vatten som är det viktigaste naturtillgången på hela jordklotet, som finns i 72% av ytan och det finns till ungefär 60% i din kropp. Och du måste dricka med balans. Hade den stjärna som vi kallar för solen befunnit sig på ett annat avstånd till jorden, hade vi inte kunnat finnas här. Hade det varit lite annan syresammansättning i luften, hade du inte kunnat andas och överleva. Utan koldioxid finns det inte en enda insekt, en enda växt, en enda människa på jorden. Och allt det där är för mig en sammantaget, en försiktig och gränslös insikt i gåvan och miraklet att du är född. Du ska bör förvalta det, inte skall, för det låter som ett imperativ. Bör förvalta det, men förvalta det i kärlek utan att välja antagonismen och hat och hämnd. Din kropp äts upp inifrån om du hänför dig och hänger dig åt hat och hämnd och vendetto.
Häromdagen avled en annan mycket känd författare, eller poet och dramatiker, Kristina Lugn. Hur ser du på hennes betydelse i svensk kulturliv?
Kristina var ju en rolig människa och dessutom fullkomligt oförutsägbar. Och jag tror hon var en av de första som kunde gå in i tv-program och göra något roligt utan att det skulle brännmärkas. För att så gör man inte som intellektuell, det är bara trams. Jag tycker man som intellektuell ska både få göra program som jag har gjort med Parnevik, Arja Snickaren, Let's Dance på spåret, Stjärnorna på slottet. Men jag har också gjort, samtidigt som jag gjorde första blocket-reklamen, så gjorde jag ju naturligtvis kontrapunkt. Och vem har hand om litteraturen i kontrapunkt? Jo, det har den som ska ansvara för all världens litteratur i tv-program. Och vi gick till final och förlorade helt rättmätigt mot Ebba Witt-Brattströms lag.
Men när det gäller Kristina Lugns produktion, dikter och sånt där, har hon gjort något intryck på det där?
Ja, hon var ju rolig och slagfärdig. Dessutom mer begåvad som lyriker än vad jag är, för jag skriver inte lyrik. Sen dessutom tycker jag hon blandade det folkliga och det roliga och humorn med, vad ska vi säga, ja, nästan en originalitet som är, inte går att läsa sig till. Jag påstår ju att originaliteten kan du inte läsa det till. Det är som ett tumavtryck. Det är därför jag har sagt gång på gång utan att det är värderande. Att jag är ju ensam om mitt språk, men det är du också. Men människor tror med automatik att jag menar att jag skriver bättre eller är klokare än andra människor. Det är bara det att du har bara ett exemplar av varje människa på jorden. Det får du inte en fysiker till att förstå idag. Och dessutom så en biokemist skulle inte kunna säga emot mig när jag säger att mutationerna börjar redan i konceptionsögonblicket. Så enhetstvillingar har inte identiska genuppsättningar till 100%. Och det är därför vi låter människor göra tumavtryck. Det är därför vi låter människor vara som de är i bästa fall. För enhetstvillingar längtar olika, sjunger olika, sörjer olika och talar inte identiskt och skriver inte identiskt. Så allt det som blir fenotypen, och fenotyp det är det du visar, genotyp det är det du föds med. Så genotypen har du till exempel Down syndrom, men fenotypen är hur din genotyp yttrar sig i sociala kontexter.
Ditt författarskap, det är väl ett 40-tal böcker nu ungefär som du har...
Den 7 augusti kommer den 37:e bok.
37:e? Mm. Ja. Hur nöjd är du med vad du har producerat textmässigt så här långt?
Jag har aldrig sagt någonsin att jag varit nöjd med någonting. Jag har faktiskt aldrig sagt att jag har gjort ett par. Eller en del tror att jag har sagt det. Så det
säger, jag vet att du inte säger det. Men.
Den där människan, de slarvar så in i bobben när de ska återge vad jag har sagt. Även du slarvar lite nu. Då är det så att det är ingen värderingsutsaga med automatik för att man säger man har gjort det som man är. Och det är ju ett sätt att man bör eftersträva i sitt liv också, att du gör ett avtryck som du står för, i betydelsen att du kan inte efterlikna en människas förflutna eller barndom eller framtid, utan du får bestämma dig för att den där gåvan som jag har talat om nu för fjärde gången, den kan du förvalta på olika sätt, och det kan du göra på ett lysande sätt om du heter Stephen Hawking och inte kan gå, inte kan stå, inte kan skratta mer än lite konstigt kanske. Och allt det där är ju helt fantastiskt. Icke desto mindre så har han satellit och sin hjärna som kunde vara detta universums gåtors lösning. Men i en annan social kontext dömer man ut honom direkt som idrottsman. Han kan inte gå, han kan inte stå, han kunde väl knappt gå på toaletten. Men det är det som är det fantastiska. För vad är då denna människa? Han är inte ekvivalent med sin kropp. Han är själen också. Han är det som inte han själv kan förklara som fysiker. Och det är ju så underbart med den paradoxen. Han sitter Stephen Hawking och tar hjälp av sina datorer.
Men, och det är som en fodersang som tar sig ut i rymden och blir sommarpratare. Men han rörde sig en nanosekund ut i evigheten. Med hjälp av en maskin. Men jag skriver alla mina böcker utan hjälp av maskinen egentligen. Om jag skriver för hand. Och när jag talar så är jag alltid på något sätt litet in i framtiden. Även om det inte finns någon framtid, utan man är alltid i nuet. Och det är därför jag inte söker ord. Därför att mitt liv är, som jag sa hos Malou von Sivers, jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu. För mitt ljud i huvudet gör att jag alltid är dömd neurologiskt att inte tänka på hur människor uppfattar hur jag är klädd, hur jag ser ut eller vilken dialekt jag talar, om jag har rakat mig eller kammat mig eller vad det nu kan vara för något trams. Därför att när jag talar använder jag mig av det miraklet jag föddes med, förmågan att kunna tala sedan med mitt liv. Och om man då lägger kraft och energi och vitalitet i detta språk i muntlig form, även i skriftlig i mitt fall, så blir det skriftliga och muntliga två kinder i ett och samma ansikte. Och ibland lägger jag kinden, emot mitt författarskap och säger, hur går det till när jag skriver? För mig får säga, du har ju skrivit 800 essäer och gjort Sveriges allra största tv-program. Jag har gjort 4000 framträdande och inte varit sjukskriven en dag på 37 år. Ja, då tackar jag Gud för detta. Men jag tror att en del av förklaringen är att jag tränar fysiskt och inte röker, inte dricker sprit och jag är noga med min kost. Men det är för att jag underhåller den gåvan jag föddes med, som jag sa till där från början. Och detta är inget konstigt. Det är inte att jag är bättre än någon annan människa. Låt mig säga det en gång för alla. Och det är jag bara en obetydlig person på denna jord som förvaltar en genotyp som fäller ut i en fenotyp. Där jag försöker ändå vara en liten händelse i Sverige. Inte så stor. En liten händelse där jag kan ha gjort ett visst avtryck med mina böcker eller vad jag säger eller vad jag gör.
Mm. Du fick Augustpriset för romanen Synden 1994. Jag såg ett kort filmklipp när du mottar priset. Det är en ganska ung Björn Ranelid som ser oerhört tagen ut, nästan chockad faktiskt. Det såg ut så. Vad minns du av den där stunden?
Oerhört mycket. Jag kommer ihåg den som det var nu. Då får du reda på något som inte har sagts i Sveriges Television eller i Sveriges Radio. Och jag bemöter en som skrev en elak drapa i Dagens Nyheter. Jag har redan sagt till henne, jag säger inte namnet nu, för hon ljög. Hon har erkänt nu att det var ju fel, hon visste ingenting. Jag vill inte gå dit. Min dåvarande förläggare Daniel Lort, som dog för cirka 2 månader sedan, en förträfflig människa. Jag kunde tyvärr inte vara med på begravningen, ingen annan heller, för den ställdes in. Han var min första förläggare på Alba, tillsammans med Kristina Lund, Stig Larsson och Eva Ström bland annat. Carl Otto Bonner skrev om honom i Svenska Dagbladet. Då är det så här att jag vill inte gå dit. De fick komma hem och hämta mig. Jag går inte på augustutdelningarna.
Ja, du var tvingad till utdelningen alltså?
Ja, mer eller mindre. De kom hem och hämtade mig. Margareta, hör ju vad jag säger nu, så det går inte att ljuga om detta. Jag hade Daniel varit i livet och hans fru, så hade de kunnat intyga det. Jag har några i livet som vet om det fortfarande, förutom min fru Gunilla Berglund med flera. Jag vill inte gå dit. Jag har aldrig varit så jättestor intresserad av pris och utvecklingen. När jag nämnde det någon gång så berodde det på att jag är lite stolt av att jag har fått det och det och det och detta. Det intressanta är att du skulle kunna fråga Eva Bonnier att jag i 9-10 års tid tackade nej till att bli avporträtterad i Sveriges främsta porträttsamling på Vid Gibson, nämligen Bonniers Manila-samling där du säkert har varit. Nu gick jag med på det och lät Gerard Nordström måla mig. Han dog förresten i fjol. Så att jag är inte så intresserad av allt sånt där. Om du tänker efter, nu ska du använda din hjärna till att tänka, så är jag inte inblandad och korrelerad till någon kotteri. Jag var aldrig till exempel på klubben. Jag var aldrig på forum. Jag var aldrig inbjuden heller, för jag är inbjuden överallt i hela Sverige. Därför att de vet att jag passar inte in där. Det är därför jag vågar skriva om den där personen, jag säger inte hans namn nu, och Katarina Forstensen, därför att jag stod fri från detta. Om du tänker efter något litet så har jag inga hemliga telefonnummer. Du och jag kan samtalas vid nu. Jag har lagt 3 dagar nu med att förbereda detta. Jag får inget betalt, jag vill inte ha något betalt heller. Jag tar inte betalt när jag viger mig. Jag tar inte ens betalt för bensinersättning. Trots att jag tror det var Sveriges mest anlitade vigselförrättare. Hur vågar jag säga det? Jag är den enda som har vigt 22 par på Slussen den 7 och 8 juni 2019. Och jag vigde 17 par på Bokmässan 2017. Och jag vigde 2 par i direktsändning i TV4 den 9 juni 2019. Jag byggde ett par i Niklas Jenny Strömstedts tv-program här i Kiviks hotell. Så att, men jag tackar nej till oerhört många. Jag har några så kallat kända personer som vill jag ska viga dem nu. Då är det så här att, vad är nu detta, Björn? Jo, det är två kinder, det ena i samma ansikte. Det var skriften, det är talet, det är mina muntliga framtalen. Varför säger Björn Arnle att han har talat inför flest människor i Sverige? Jo, därför att jag tycker det är lite roligt. Alla idrottsmän och alla idrottskvinnor håller ju reda på många mål de gjort vem som vann skytteligan. Och det, jag väntar nu lite. Det får man inte säga som intellektuell i Sverige. Däremot om man gör sig någonting illa eller uppför sig illa. Så då är det ingen som säger någonting om detta. Däremot om du har varit fotbollsspelare som jag och fått Augustpriset, Malmö stads kulturpris och varit filosofilärare och matematiklärare. Det, då blir de störda därför att jag gör det de inte klarar av. De klarar inte att vara med i Parnevik, Arja Snickan eller i Blocket och skriva all texter själv och göra allting själv. Och samtidigt vara med i Kontrapunkt. Och samtidigt som jag då, medan jag har skrivit texten om Jussi Björling i praktverket Jussi, så tar jag också steget och skriver text till Lasse Stefans senaste skiva. Och då ska jag ställa frågan till dig, Staffan. Kan du ringa, var snäll, ringa mig imorgon? Om du kan hitta en enda människa i sinnevärlden som har gjort de där, tagit de sprången från dansbön till, och kan du hitta en enda människa till Sverige som har varit med i Melodifestivalens final och själv skrivit texten och stått på scenen? Det var en journalist från Expressen som sa, ja men Lars Forssell, ja men du Lars Forssell stod inte på scenen.
Nej, jag kan inte göra det, Björn. Och dessutom har du varit med i fredagsintervjun och det, ovanpå allting annat också, vilket ju gör det ännu mer märkvärdigt. Avslutningsvis, om det nu går att avsluta. Du har ofta sagt och skrivit att störst av allt är kärleken. Fast på ditt speciella Ranelidska då, uttryck. Och många håller säkert med. Men om man ska vara så här lite noggrann och nyfiken så kan man ju undra, hur kan du vara så säker på det?
Därför att nästan alla, när jag tar sådana här stund, när jag reflekterar speciellt, så är det för att det har en enorm innebörd hos mig och tyngd och kraft och energi. Därför att för det första, om jag ska nu ta syskonskapet till själ. För de här två är nämligen också inte siamesiska tvillingar, men de är födda av varandra, de är reciproka, de befruktar.
Kärlek och själ?
Ja, kärlek, därför det kommer ur själen också. Och då är det så, och själ med SJ naturligtvis. Och då är det så att kärleken, för det första, så är den är egentligen mer specifik än vänskap. Vänskap kräver att det är reciprokt. Du kan älska en kvinna som inte älskar dig tillbaka, så den är inte med nödvändigt reciprok. Kärleken är dessutom i nästan, inte i 100% av fallen, men i nästan, jag vill inte procent ange detta eller kvantifiera det, men i de flesta fall där barn är inblandade och där äktenskap är inblandade, så är det ju någonting som kallas för kärlek. Och det, man kan ju ställa sig frågan, hur är det möjligt att i speciella kristider människor beter sig alltid mer ömsint än vad de skulle göra när allting råkar vara fred i riket, landet, nationen i fråga. Exempel, tre stycken exempel. Tsunamin. Fattiga människor i bland annat Thailand skänker till andra människor. Finland får en hel skvadron av sjuksköterskor, ambulanser och annat under andra världskriget och inbördeskriget och vinterkriget. Du har människor som skänker bort oerhört mycket pengar i Sverige varenda år. Du har Bill Gates och Merrill Gates i Foundation som har skänkt bort approximativt 300 miljarder kronor. Allt det där börjar för någon form av att träda över sitt eget jags gränser med huden till det som jag kallar för altruism och kärlek. Nämligen när världen är som mest, mänskligheten är som mest hotad, så har du också en handlingsberedskap för att lämna över julgåvor från skyttegrav till skyttegrav under första världskriget. Du har en människa som tar en annan människas plats när en viss person ska skjutas under andra världskriget, och detta är belagt. Du har tysken som under OS-olympiska spelen 1936 lägger handen och armen om Jesse Owens och blir sedan trakasserad för att han gjorde detta. Den vita mannen lägger armen om Jesse Owens och vinner 4 individuella guldmedaljer. Längd 400 meter och 100 meter och 200 meter. Och han lägger armen om honom i en slags omsorg om mänskligheten, därför att visa Adolf Hitler och de andra, det spelar ingen roll vad du har för färg i din hud. Dessutom har du inte själv bestämt över din hudfärg. Och en av tre människor statistiskt sett är antingen kines, inder eller afrikan på jorden. Så det där med kärleken, det är så fantastiskt. Därför att det är ett outtömligt ämne för alla som skriver romaner och essäer och talar med varandra. Och det finns inget större på jorden än att barn föds. Jag har varit med om så många förlossningar själv. Så då kan jag ju uttala mig om att allting jag har gjort i mitt liv är ingenting mot att se ett nytt liv födas. Och vad säger jag om detta när man ber mig om att formulera mig? Då gör jag som jag gjorde när jag invigde den neonatala avdelningen på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Varför ber du mig och inte Horace Engdahl eller någon annan? Ja, det är ju frågan som jag ställer till dig och lyssnarna. Och vad säger jag på Karolinska sjukhuset när det står 25 professorer, en Nobelpristagare? Då säger jag följande. Hela mänskligheten ligger i kuvös. Nu klipper jag navelsträngen.
Björn Ranelid, tack för att du var med i fredagsintervjun.
Varsågod, det var bara ett nöje.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.